Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Det här är Sydsvenskan. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 296. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Kent Lejon Jönsson och Åge Hareide. Välkommen hit.
Tack för det.
Vi sitter här nu, det är måndag eftermiddag, dagen efter MFFs derbyseger mot Helsingborg. Hur länge har man möjlighet att njuta av en sån seger?
Akkurat nå så känns det bättre någon gång, för att vi har lite uppehåll nu, internationell vecka och 2 veckor till Hammarby-matchen, så det känns kort, för vi har haft en hektisk, jag blev kastad in i det här en dag för Braga-matchen och ska bli känt med spelare och ta ut lag och så 2 allsvenska matcher och 2 matcher i Europa. Det har varit väldigt hektiskt och jag tror det har gått för spelarna att få en fri dag idag.
Det har ju gått knappt 2 veckor sedan MFF meddelade att du skulle återvända då som tränare säsongen ut. Sedan dess så har det blivit 2 förluster i Europa League och 2 vinster i Allsvenskan. Hur skulle du vilja summera era insatser hittills?
Nej, alltså, jag tycker att Braga är lite svårt att värdera egentligen, men Braga är ett gott lag och vi gör misstag som förde till en seger för dem, men det var nog förtjänt i förhållande till den motståndaren. Men jag tycker den andra kampen i Belgien så var vi 2 gånger i ledelsen och hade bra styr på det då, men igen så faller vi på lite för enkla misstag. Men insatsen har varit bättre och bättre. Arbetsinsatsen till hållet och till laget har varit god. Och mot Norrköping så tycker vi också att i perioder spelar vi bra. Derby mot Helsingborg blev sånt som derby blir. Det blir en sån slite seger. Alltså vi arbetar hårt, vinner dueller, skaffar oss läge. Och så är det avgörande, det är effektivitet för våra mål. Och så har vi på dagen en väldigt god keeper i Ismail.
Jag tänkte komma med ett litet sidospår här direkt då, eftersom du tar upp Diawara. Så jag vet inte om ni känner till den förre NFL general manager Charlie Casserly. Han är sedan dess...
Tillhör du allmänbildning att göra?
Ja, eller? Nej, det gör det inte. Han är också mångårig expert på NFL Network. Men han har i alla fall sagt, fritt översatt så här, att den viktigaste personen i organisationen är din quarterback. Den näst viktigaste personen är din reserv quarterback. Och det är klart att quarterback i amerikansk fotboll är ju en position som inte går att jämföra med något annat i idrottsvärlden, eftersom den är oerhört betydelsefull. Men det känns ändå som att det har lite bäring på målvaktspositionen i fotboll. Hur viktigt är det att ha, att känna att man har en reservmålvakt eller 2 målvakter där man känner att man inte tappar någonting i så mycket kvalitet?
Ja, det är väldigt vanskligt att ha 2 goda målvakter, för det är en konkurrens på den platsen och det är väldigt sällan det skiftes underveis på målvaktssidan. Och det att ha 2 stycken, det är väldigt värdifullt för laget. Svärt ofta så har du en erfaren målvakt och så har du en yngre målvakt som du ser ett väldigt stort talent, och så blir han värre där till den andra målvakten enten blir sålt eller ger sig, så får han en chans att spela. Det är svårt att gå om på målvakt också, för de vill gärna ha kontinuitet i spelet sitt. Men Johan Dahlin är ju en väldigt erfaren målvakt. Ismail är en otrolig värdefull man för oss, och han har ju stått nu när Johan har haft hjärnskakning. Så det har han bara vuxit på till att bli en virkelig klassekeeper, och han kan nå riktigt långt faktiskt.
När du kom hit här så tryckte du mycket på 2 saker. Alltså minimera misstag och in med energi. Pumpa in energi. både liksom till spelarna och även till alla runt omkring MFF. Tycker du att du har lyckats med det? Energibiten har ju kommit in, det kan man säga.
Jag hoppas det, för att det är det första du egentligen måste trycka på. Det är, nu har vi inte tränat så mycket, nu är det matcherna som vi har egentligen bara haft en taktisk plan på. Men spelarna har genomfört det på en bra måte. Och de har jobbat hårt. Och det ser man också i förhållande till, vi har ju... De spelar ju med pulsbälte och vi kan måla allt idag. Vi målar löpslängd, vi målar höjhastighetslöp, startstopp, allt möjligt. Och på det så kan vi också se det, att de löper mycket och jobbar hårt. Och så blir framme de yngre killarna, alltså Patriot och Hugo som är med och tränar med oss och också spelar igår. De har verkligen jobbat hårt på träning och det är nödvändigt. För att de ska bli fullvärdiga Malmö-spelare när de blir vuxna.
Precis. Men det är väl också så att man ställer sig frågan, varför var det så energilöst innan? Vet man det? Det är en jättesvår fråga i den här branschen.
Ja, det är en stor fråga. Och det kan jag inte svara på. För det första var jag inte här. Jag vet inte, jag har inte gått in på väldigt mycket vad som har varit tränat på och hvordan det har lagt upp det taktiska. Det vet jag faktiskt inte. Det är väldigt svårt för mig som kommer in och helt att gå in i det. Alltså, jag vill titta framåt och inte bakåt och jag har inte brukt mycket tid på det egentligen. Alltså, för det vill inte ge mig något, visst att jag visste det. Så vill inte ge mig något. Jag känner ju en del av spelarna från förr. Jag har tränat en del av dem och någon har jag haft i landslaget i Danmark. Så jag vet kapaciteten till dem. Och jag har först och främst valt spelare som jag känner till. Och så har jag valt erfaring och för att få det här igång. Och det är, så långt så har det lyckats ganska bra då. Bra i Allsvenskan, bra nog där, men inte bra nog i Europa League. Och vi må göra något med det i vår kamp mot Union i början av oktober.
Jag tänker att vi ska återkomma till både spelet i Allsvenskan och i Europa. Men om vi håller oss kvar lite här på det generella planet så att säga. Vilka spelare har överraskat på dig?
Ja, det är ju keepern Ismail har ju visst viss klass och nu senast mot Helsingborg Dennis mittbacken vår och Lasse har varit väldigt solid i mitt försvar. Nu var vi ju heldiga som miste Niklas som också en viktig spelare, en bra man i omklädningsrummet, en förnuftig kille och en kille som har mycket erfaring. Och det är ju viktigt att ha i ett lag då. Och så sist jag var här så hade vi Marcus Rosenberg som var en helt sån exceptionell typ också i omklädningsrummet. Alltså en verklig ledare både på och utanför plan. Och det är viktigt att vi kan gärna flera ledare, men jag har ju lutat mig mot det spelarrådet som är i Malmö. Och det består av erfarna spelare. Så lyssna lite på dem i förhållande till vad de tycker vi ska göra. Och så kan jag också på många måter implementera mina tankar till dem och säga att det här må vi göra och så vill de hjälpa mig att ta de idéerna ut i omklädningsrummet och till andra spelare. Det är lite svårt för att där är en del nya spelare som jag inte känner så mycket till och jag har brukt någon av dem, alltså Zeidan och Peña, de känner inte så mycket till. Boja känner heller inte så mycket till. Men jag måste skaffa mig kännskap genom att titta på dem på Y-Scout och se på vad de kan på det allra bästa. Och så är det så att jag är en väldigt sån tillhängare av att det här må jobba svårt i fotbollen för att vinna något. Och för att nå framgångar så måste du ge 100% varje dag i all typ av träning. Vara 100% koncentrerad och professionell. Och det är väldigt viktigt. Och det är också... Är det nog du måste ligga på spelarna hela tiden i en spelartropp på det och sörja för att det sker. Och vi har en här av folk runt i med analys och fysisk tränare och som passar på det och jagar på det och som jobbar hårt för att spelarna ska få optimala villkor för att prestera.
Var du helt säker på själv när du tog det här jobbet med kort varsel att du har ju jättestor erfarenhet men du visste att du kunde trycka på de rätta klapparna direkt?
Du vet nästan inte någonting, alltså du må bara, men Daniel ringte mig så frågade han mig egentligen om det, om jag hade energin då. Det var ju det som han, det var ju det som han sa till mig, det var det som prägade när du kom in sist, du hade en våldsam energi, till att gå in i en grupp och så banka på och så köra på. Och så fick du med dig liksom hela laget och allt runt. Som, och det, han spurt mig, hade det inne och det var efter att vara pensionist och några månader så var jag helt säker på det själv. Så jag måste trycka på min egen knapp då. Men vet du vad som gav mig våldsam energi? Det var när jag kom till Malmö och så mötte folk enten på gatan eller andra städer så, som önskade mig tillbaka igen och som var väldigt som positiva då, i förhållande till och, det, och folk i byn här är väldigt positiva i förhållande till Malmö FF. Det är liksom lagen dem så när Malmö FF lyckas så strålar alla malmöiter också. Det märkte jag när jag var sist då. Och när vi kom till Champions League och hur glada folk egentligen var i Malmö FF då.
Men om det här hade varit ett så att säga vanligt tränaruppdrag ett år eller mer, hade du tagit det då?
Nej. Det har jag inte gjort det. För det är nog så jag har lovat min fru att det inte ska gå loss på det igen. Då. Och det var, nu var det helt speciellt. Och hvis Malmö hade behov för en hjälp i ett par månaders tid så var det helt okej. Okay. Jag ska jobba för NRK under VM. Och det börjar i november så det passar egentligen väldigt gott. Då. Hvis det har varit kollision med det så kunde jag inte ta på mig uppdraget då.
Hur många timmar lägger du i veckan på att vara fotbollscoach på heltid?
Så alltså, vi möts sån vid 8-tiden på morgonen så har vi första lagmöte eller första möte med staben 8:30. Och då gillar jag egentligen att vara där tidigt. Så har vi förberedelse och så har vi spelar möte för vi går ut till träning. Så har vi träningen och så har vi en evaluering efter träningen. Men det brukar mest tid på det är att studera motståndarna. Det är att stirra ner i en Mac som det här. Där vi har analysprogram, där vi har, och jag har mycket möte med vår analytiker. Vi har ju två stycken, och en som är ute och ser kamperna. Så vi har en som är hemma. Och så har vi en till som jobbar med detaljer i förhållande till keeper och dödbollen. Allt det ska organiseras och samköras då. Så jag täller inte timmarna alltså, men det blir lite trött i ögonen alltså, av antal timmar och du ser ju en motståndare upp till flera gånger mot olika typer av motståndare också på gott och på ont och så må man välja vad man ska visa till spelarna och det blir en diskussion mellan analytiker och mig då. Och jag är väldigt upptatt av att presentera lagen så inte för gott för att säga det sånt. Pröva få ner nivå. Visst det är ett gott lag så försöker jag få nivå så lågt som möjligt och finna fel. Och jag ser mest att hitta möjligheter hos motståndaren än motsatt. Jag vet ju vad vi ska passa på men pröva fånga dem i vår organisation och så heller bruka motspel. Alltså det är ju spel motspel och så pröva hitta lösningar som gör att vi kan skapa problem för dem.
Ofta när en tränare kommer in i ett lag så här under säsong så handlar det om kanske mer om att få stopp på en häst som skenar åt fel håll. Här handlar det mer om att få en häst att öka från trav till galopp. Hur skiljer sig de uppdragen åt?
Nej, det är så när du kommer in som tränare alltså i en försäsong på vintern och så har du flera månader där du kan arbeta med spelarna och bli känt med spelarna och se vem som passar bäst samman. Och det är ju det du försöker rikt fram till i början. Och alla gör lik träning men det taktiska arbetet kan vara forskjellig och du måste bruka kanske forskjellige konstellationer för att finna ut vem som löser det här bäst möjligt. Det är ju lite personligt, det här, den är kemin mellan folk på fält på banan, den är otroligt viktig för laget då, att det fungerar. Och det är därför jag ser att det du hämtar spelare idag hämtar vi kanske spelare från hela världen sånt sett. Tidigare så har ju Malmö och Göteborg och Rosenborg gjort det väldigt gott med norska och svenska spelare, nordiska spelare. Och det tror jag är väldigt viktigt att vi tänker över när vi ska få in utländska spelare, samma var de kommer ifrån. Det kan vara många duktiga spelare som någon passar in, någon passar inte in. Och du har språket, du har kommunikation, du har kulturen att ta vare på. Och det är väldigt viktigt att du får en enhet som kan jobba samman och förstå varandra väldigt gott. Och jag märkte ju det att det är väldigt stor skillnad på alltså, sydamerikanare, europeer, sydeuropeer eller folk från Balkan och nordiska spelare. Det är väldigt stor forskel på det. Och det, allt detta måste du hantera. Och så måste du få den till att förstå att det, detta är arbetsgivaren din. Det är dem som betalar din lön. Och vi förväntar att du presterar. Och du förväntar att du arbetar hårt. Och det är många måter att kunna se, visa det här på. Då. Och det, det gör jobben väldigt sån intressant. Då, för att det, det att arbeta med människor, det är risiko. För det, att det är ingen robot. Och du kan inte skruva av och på en brytare som du kan göra på en datamaskin. Du må liksom på många måter trigga den spillaren din hela tiden till att vilja, till att ha hunger och sult, till att vilja värma och vinna, vilja värma och kriga. Och när du har varit Malmö-spillare så har du varit med och vinna. Som regel så har Malmö vunnit ett eller annat. Och då lär du dig att vinna. Och det är inte alla som kan det. För det är också en kunst att lära sig att vinna. Och det är på många måter, men i Malmö-kulturen så ligger det en, också en vinnarkultur. Och det är den du må inte missa den, för att den är värdefull.
Men du menar man ska tänka på det när man rekryterar spelare, att det är en viss mentalitet som man är ute efter också?
Så absolut. Och jag hade ju i min ungdom när jag tränade Molde i början, så snackade jag med mor och far. Och de bästa spelarna kommer, har jag nästan, från möblerade hem då. Men så har du forskjellen, kan du säga, i Sydamerika, Afrika, kan henne komma bli fotbollsspelare, för att det är en väg ut av fattigdom. Och det är också en hunger och sult för att arbeta hårt för att klara att bli fotbollsspelare, för det vill ge dem ett bra liv. Men det som är viktigt är att de kommer och är ordentliga, alltså de ryddiga personer som kommer in och ska spela, det är viktigt. Det är många som bommar på det. Och jag ringte ofta till läraren dem som de hade i skolan. För att finna ut om vilka typer det egentligen var. För att det vanskeligaste att värdera karaktären, den känner du inte förrän han kommer in i omklädningsrummet. Då först känner du karaktären. För du har kanske sett han hos motståndarlag och sett han spela, men du känner inte personligheten gott nog. Och idag har du väldigt många agenter som jobbar för spelare på en bra måte, men de kan aldrig överföra personligheten till spelaren, till liksom hur hårt vill han arbeta. Du studerar han, du analyserar han, du vet vad han kan. Och idag är det statistik på absolut allt. Alltså det är, du kan checka antal träningar, du kan checka hur ofta han är skadad, du kan checka hur ofta han slår felpassning, hur ofta han slår rätta passningar, hur långt han löper. Så allt det får du in. Men personligheten, den klarar inte du att fånga upp på en statistik.
Men i det här läget då, när du kommer in och ska jobba i en grupp under en kort tid, känner du då att, vad ska jag säga, är det svårare att blir det svårare för de spelarna som du inte känner till, alltså där du måste lära dig vilken personlighet de har, så att säga, har de en liten nackdel i det sammanhanget?
Det kan du gott se. Alltså, jag måste ta ett valg då i förhållande till bruken av spelarna, i varje fall nu i startfasen, och få lite bättre tid för Hammarby. Och nu är en del av spelarna som inte har spelat så mycket, som faktiskt är på internationella uppdrag då. Alltså där är ju Boja, han är ju i Sierra Leone. Peña, han är i USA, ska spela för Peru. Och så hoppas jag att de får speltid så att han får minuter i benen. Så kommer den tillbaka då, så hoppas jag att de kommer tillbaka med nyvunnen energi så han kan tillföra in i gruppen. För det är ju, alltså det är duktiga fotbollsspelare som är i Malmö. Så av och till så valget svårt också på vem du ska bruka. Men det är sammansättningen som är det viktigaste för mig. Alltså vem passar bäst ihop? Och någon gång så kan en spelare passa mot den typen motståndare. Och en annan gång kan du välja en annan spelare. Och det kan vara utifrån vem vi spelar mot och om det är hemma eller borta.
Men just som de två du nämner, Boja Touré och Sergio Peña, är de som du kanske, av de här etablerade spelarna kanske har använt minst. Och du har varit inne på det lite tidigare. Och sånt. Hur gör man liksom för att göra dem glada så att de känner sig...
Ja, det är svårt. Alltså, de är ju skuffade för att de inte spelar. Och det förväntar jag att de är också. För det betyder mycket för dem att vilja spela fotboll. Och då ska de vara skuffade. Men det är bara en måte att arbeta sig uttale på. Det är att lägga ner hårt arbete i träning. För hvis du på många måter inte gör det, så har de, alltså, då kan de inte bruka dem i det hela tatt. Hvis de blir så skuffade att de inte vill arbeta för det. Det kan jag inte tolerera, rätt och slett. Det vill vara väldigt synd för en professionell fotbollsspelare som är lönad av en klubb då, så måste jag ta ett valg. Men jag säger alltid att det reserverna, vi kan byta 5 stycken idag och du ska helst byta utan att det går ut över laget. Och det har vi kapacitet till att göra. Det vill inte gå ut över lagen om vi byter in spelare. Och det är så jämnt mellan spelarna i vissa positioner att vi ska egentligen få in på friska ben och vi ska fungera lika gott. Och den betydelsen må de förstå. Och det är att folk är skuffade, det är alltså, en tränare han vill... när du väljer spelare så är de självklart lite glada i tränaren och de andra inte så glada i tränaren. Sån är det livet här oavsett.
Vi ska alldeles strax prata mer om MFF. Det är trots allt det som lyssnarna är mest intresserade av. Men det är inte så att du inte har gjort något annat under åren som du inte var i Malmö. Så jag tänkte att jag ville höra lite om det. Som förbundskapten så förde du Danmark till åttondelsfinal i VM 2018 där det blev respass på straffar mot Kroatien som sen gick hela vägen till final. Känslan då var att både du och spelarna tyckte att ni kanske förtjänade mer i det mästerskapet. Hur ser du på det idag?
Alltså en straffbar konkurrens, det är lotteri egentligen. Alltså Kasper Schmeichel gjorde en fantastisk kamp. Han räddade en straff i spelet och han räddade 2 straffar i straffbar konkurrensen. Då ska vi klara att komma oss igenom. Men vi hade en dag där Eriksens första straff går via fingerspetsen och i stolpen och ut. Och den sista straffen som Nikola Jörgensen la, den räddet han med tåen och så han kastade sig fel väg och Nico sköt mitt i mål. Så det är små marginer då, när vi kommer dit. Men vi hade så pass tryck på det med extra omgången. Vi var starkare än Kroatien i extra omgången. Och då kunde vi med större dyktighet avgjort kampen i vår fördel. Vi var i ledningen 1-0 och så gör de 1-1 och så bränner de med straffe. Så då var vi heldiga. Så det är små marginer i fotboll. Men så all over så var vi väl bra förnöjd med VM vårt. Och det var nog att bygga vidare på fram till EM. Och jag sa ju det att så kom ju pandemin och så öla EM för med och för Danmark. Och det blev utsatt ett år då. Så det var lite synd. Men det var en väldigt fin period och en fin utveckling på hållet som Kasper Jurmal har fört vidare och gjort en väldigt bra jobb.
Det var ju bestämt att han skulle ta över hösten 2020 och det gjorde han ju också. Hur kändes det för dig att inte få uppleva den här EM-festen på hemmaplan?
Nej, det var ju trist för det ville ju bli en upplevelse för parken, en fullsatt parken och glada danskar, det är en upplevelse. Men jag tänkte faktiskt på det när jag kom ut på igår när vi kom till Helsingborg och också hemma mot Norrköping första. Så kände du på liksom den glädjan som och det att vara i ett lag som Malmö, att de har så fantastiska supportrar. Och de supportrarna, de bar oss genom kvalspelet på hemmaplan där vi klart att bygga upp en fantastisk borg med hjälp av våra fans. Och det var alltså, när det var dålig humör under pandemin så satt de på kampen mot Red Bull Salzburg bara för att komma i gott humör. Och den känslan så var efter vi klart att kvalificera oss till Champions League. Och det var helt speciellt. Alltså, det är liksom, det är något som jag aldrig varit med på. Sälj inte med Danmark när vi kvalificerade oss till VM. Då.
Är det, tror du att det är svårt att nå samma känsla där med ett landslag?
Jag tror också att det är spelarna alltså när du är från Danmark. Men jag fick en väldigt sån god känsla. Jag hade god kemi med de danska spelarna. Och vi klarade att bygga upp något som blev starkt då, för att det vi förlorade nästan inte. Jag hade spelat över 35 kamper utan att förlora. Och det internationellt så är det starkt. Vi mötte Tyskland, vi mötte Frankrike. Och det blev på många måter en sån kännemärke för oss. Att hvis vi inte kunde vinna så skulle vi i alla fall inte tapa. Och jag har alltid varit en sån person som har kämpat för att vinna. Då. Och när jag var yngre så ville jag alltid vara bäst. Då. Jag ville uppnå allt möjligt och ville löpa fortast och hoppa högst och ha bra kvalitet på skolan. Så jag var en sån krigare då, som alltid, och det jag försökte att ta med mig in i fotbollen. Som spelare så var jag också glad i krigen, alltså glad i att gå i dueller och glad i och arbeta för det. Så det är något som på många måter har präglat mig, och också de lagen som jag har tränat har varit präglade.
En liten parentes här är ju att den av de danskarna i Malmö FF är Jonas Knudsen, den som du använder mest i landslaget så att säga. Nu missade han matchen igår, han är väl skadad. Hur är det med honom nu? Är han fick
en spark i foten, ja. Jonas. Och, han var nyttig för oss med på landslaget, för att han har en väldigt sån dödbollkraft. Det var ju han som kastade en inkast mot Kroatien. Jag har aldrig inte sett han innan. Och han kastade långt, så det kan... Han har varit nyttig, och nu är Martin avstängd till nästa kamp mot Hammarby. Så han, då blir det väl Jonas som må gilden igen.
Tror du att du kan få igång honom? Han har ju haft en besvärlig lång skada här.
Jag hoppas det. Jonas har varit ute länge, Sören Riks har varit ute länge, Oskar Levicke har varit ute länge. Så det har varit många tunga namn som har varit ute länge, och Anders har haft sin av och på också som kapten där. Och det gör ju att det blir ustadigt, det blir mindre topp, och Erdal är ju också ute i ögonblicket då. Så det är, och två korsbånd, så det är lite för många tycker jag också i år då.
Ändå är ju skadesituationen nu en västanfläkt jämfört med hur det var under våren, så att allt är ju relativt så att säga.
Ja, det är ju det.
När Allsvenskan börjar om den 1 oktober så sker det med en riktig så kallad sexpoängsmatch. MFF tar emot tabelltrean Hammarby, och om det blir seger så betyder det att MFF har klättrat till den där tredjeplatsen som sattes som mål när du kom. Hur viktig skulle du säga att den matchen är?
Ja, per i år så är det väl årets viktigaste match. Den var viktig den mot Helsingborg också när först Hammarby spelade uavgjort mot Häcken på lördag, och AIK i bussen ned från Helsingborg, så får vi resultatet 1-1 med AIK och Degerfors också. Så då var ju allt liksom lagt till rätte för oss då. Men det är sånt som sker när du känner att du spelade in i medgången. Alltså här är det liksom, har vi tappat i Helsingborg så har säkert både AIK och Hammarby vunnit. Så detta är märkligt, men det ger oss nu, det ger oss en våldsam energi för att vi nu har en möjlighet. Det blir en final på en måte för oss förlöpig. Och för det är ju slett, alltså allt annat, alltså spelar vi ju så är ju samma situation, så det är inte så illa det heller, men då kan de andra lagen nå oss igen, och vi vill gärna öka avstånden nedover, och så vill vi självklart gärna slå Hammarby och ha möjligheten till det nå. Och då må vi ladde kanon alltså för att göra det. Och vi regnar med att vi får bra stöd från tribunen. För det bör vara en bra publikumskamp det.
Mm. En lite mer övergripande fråga som man kan fundera på lite. När du har kommit in här med din, vad ska jag säga, kanske rakare fotboll jämfört med när possession Barcelona light fotbollen som man försökte spela innan. Tror du att det blir ett skifte i MFFs sätt att tänka fotboll, att de tänker att vi behöver lite mer ett rakare spel?
Det vet jag faktiskt inte. Det som sker efter mig, det må du nästan spöra Daniel om, för det är väl han som är ansvarig för det strategiska arbetet i förhållande till hur Malmö ska se ut. Och det är ju viktigt att de laga ett sånt strategidokument som både i förhållande till vilken typer som ska rekryteras och vilken typ av fotboll som ska spelas. Och jag är ju en klar tillhängare av att jag vill ha bollen så snabbt upp i banan som möjligt. Och helst precis. Och vill gärna spela på fot och gärna ha passningsspel, men det ska ske framöver och det ska ske snabbt. Och det är ju min... Alltså.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Synoptik här.
Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Det är min tillgång till det då. Men jag vet ju det att det, vi har typerna till att göra det. Och det handlar bara om en omskolering, en liten omskolering. Med att kunna spela genom led och spela diagonalt och av och till spela lite längre också för att få andra bollspel, för att sträcka motståndaren. Och det är små ting. Alltså det, en ting är tiki-taka och possession, och, men för mig så handlar fotboll om längdrättning. Alltså spela och få spelet i längdrättning. Och gärna med passningsspel, för det är ju det bästa och det tryggaste, för då har du bollen. Men av och till bruka bakrum som en vapen i att få flytta försvarslinjerna till motståndaren. Det är ju sån att hvis du får löp in bakom, så lika försvarsspelarna det är väldigt dåligt också. Och hvis du får passningar i tillägg så blir du hotad hela tiden. Så det är ett viktigt vapen. Och så vet man det, i moderna fotboll så är det två ting som är viktiga. Det är som Klopp säger, gegenpress, det är gjenpresset. Efter du tar på boll, kan du vinna bollen på gjenpress, så är motståndaren uorganiserad. För då uppstår det luckor och möjligheter. Så det också blir viktigt. Och det blir ett viktigt moment att lägga in i träningsarbetet vid sidan av och jobba med ett offensivt spelmönster. Som vi blir trygg på. Spela bakifrån och variera från keeper och från försvarsspelare. Men då måste vi veta var vi har våra spelare. Och var vi har den. Och det var vi just begynt på. Så det måste vi bara utveckla framöver.
Mm. Men det måste ju kännas ganska bra då att det kommer ett uppehåll här nu. Så att ni väldigt har lite bra tid att träna på de sakerna.
Väldigt bra. Och det viktigaste av allt är att spelarna är väldigt lojala. De jobbar så gott de kan utifrån de direktiv som de har fått så långt. Och det har de försökt att följa, alltså, varenda kamp. Och så när du vinner kamp då, så lagar de en liten förstärkning på det. Vi vinner kamp nu för mycket på grund av stor insats och duellkraft. Mest på grund av det. Och lite på det fasta spelmönstret, så vi måste utveckla det och så behålla den löpskraften och den intensiteten i spelet vårt. För då blir det svårt att spela mot. Och det har alltid varit svårt att spela mot aggressivt Malmö-lag. Det har alltid varit svårt.
Mm. Per Hansson som vi ville ha haft som målvakt vid HF, han var med i sändningen, jag som expert. Och han sa ju det här att du, en av dina styrkor är att du är väldigt ärlig i omklädningsrummet efteråt. Du säger rakt på sak vad du tycker. Du är aldrig taskig, men du säger rakt på sak. Det får man höra. Stämmer det, tycker du?
Ja, det stämmer väl egentligen. Och det är klart att vi har ju... Någon gånger så har jag liksom tänkt som så att det är bättre att vara helt ärlig med spelarna än att hålla något tillbaka. För det är att du vill aldrig... Alltså min uppgave är att träna laget. Jag vill aldrig såra någon. Jag vill aldrig gå till angrepp på någon för fel och sånt. Då ser jag att misstag är ett misstag och alla vet vem som har gjort det. Vi behöver inte säga någon till en spelare på att du gjorde ett misstag och vi förlorade kampen. Men då är det misstag, och det gäller, alltså, misstag må tas kollektivt, och så vet individen att han har gjort fel. Men hvis individen går ner, hvis de ser att han då på många måter, då är inte det den spelaren vill ha. För det är att det är okej, okay, gjort fel, men fotboll består av fel. Det är därför spelet är så, kan du säga, så uforutsägbart som möjligt, för att fel kan uppstå i alla situationer. Och därför så är det så att visst, du är rak och ärlig med laget, att det är laget som vinner, det är laget som tappar, så tror jag att Per Hansson har rätt då. För att jag försöker i alla fall att vara tydlig på vad vi behöver och vad vi inte behöver. Det är bara så det är då. Mm.
Hur mycket är psykologi i fotboll?
Det är mycket alltså. Det är mycket alltså. Men det är intressant med människor också. För att och nu ska du huska på att jag tränar killar som är från 18 till 35-36 år gamla. Och det är den åldern där. Så är det egoet till varje enkelt spelare. Det är spelare som har kanske levt jättegott, varit landslagsspelare, varit duktig. Det är på många måter, de förtjänar respekt för det, att de har varit, kanske någon har varit väldigt goda spelare. Andra är på väg upp, andra är på väg ner. Så det är olika faser i detta fotbollslivet då. Men du ska försöka passa på alla då. Det svåraste är att passa på de som är utanför laget. Alltså nummer 12 och utöver till en värd tid. Det är det svåraste. De andra, de kan du playa på en annan måte än de andra. Du tränger kanske mer love and care till dem som ligger från 12 och utöver. För det att det, där är det en del unga killar som ska ropa fram. Men det är kanske de som är sultnes på och vill spela. Och så är det kanske de som tränger erfarenheter för att spela också. Då. Så det är sånt. Det är många olika typer att ta hänsyn till då, i ett omklädningsrum. Men det är otroligt intressant. Alltså, för jag, efter många års fastid så ser jag lite grann genom dem då, i förhåll till hur de är i livet och vad de kan bidra med på banan. Då.
Du hade ju, du nämnde Marcus Rosenberg tidigare som den här stora liksom ledargestalten, lagkaptenen som var lite av din förlängda arm på planen på något sätt. Hur är liksom ditt förhållande till Anders Christiansen och AC?
Ja, det är väldigt bra. AC är en spelare som jag känner från dammartiden min. Mm. Och sett han spela mycket, var ju här i Malmö och tittade på honom också. Så jag har en god kontakt med Anders. Så det är viktigt att ha kontakt med lagkaptenen. Så det är en del av de äldre spelarna i laget som har mycket erfaring. Och brukar kunskapen och erfaringen deras på en positiv måte. Men igen, det har varit så ont om tid. För vi har ju stort sett bara rejst och spelat kamper och varit på farten hela tiden. Och det gör att vi har inte haft för mycket tid samman. Saknar lite grann det. Och jag sa ju med en gång att vi måste ha en samling där ta in familjen. Jag måste lära mig att känna då. Jag måste lära mig att känna alla. Alla spelarna man lärde mig känna mycket bättre än jag har klart in till nu.
Du sa lite innan vi startade sändningen här eller inspelningen så sa du att du försökte prata mer skandinaviska omklädningsrummet istället för engelska. Varför detta?
Nej, för det, att det, jag följer, för det första följer jag att det, jag är mer naturlig, sedan jag inte kan snacka engelska, så är jag mer naturlig med att snacka mitt språk, skandinaviskt språk. Då. Det blir ju sån svorsk då, för det mesta. Ja, men jag följer mig mer naturligt för att jag får uttrycka mig på en annan måte när det är mig själv, och det är viktigt, alltså för spelarna. Och så när vi spelade upp i Helsingborg nu på söndag, så hade vi ett dansk-svensk lag på banan. Det var ingen utländska spelare med, eller antalet, alltså det var ingen som från Afrika eller Sydamerika eller Balkan som spelade på laget vårt nu. Och då kan jag uttrycka mig på svensk-norsk, och så kan Jeffrey gå runt och snacka till dig individuellt och poängtera vad jag har sagt i ettertid, det som man inte förstår. Och så ligger det på många måter, hvis du ska spela i Sverige så ligger det ett visst ansvar på spelarna också till att kunna lära sig något som förstår. Fotbollsspråk är inte så svårt.
Nej.
Egentligen.
Och så låter du som en flygkapten på SAS.
Ja, faktiskt. Det är lite sant det, för att du följer på många måter, du läser upp en regel och så istället för att du är dig själv och vill uttrycka ting och få fram ting på en annan måte.
Lagen som ni har besegrat hittills, Norrköping och Helsingborg, är ju trots allt på 11:e och 15:e plats i tabellen i talande stund, även om kanske spelet de presterar tyder på att de skulle kunna ligga högre upp. Men i oktober så kommer ju toppmötena i Stridström, och samtidigt ska ni jonglera ett gruppspel i Europa. Vad krävs av er under den här månaden som kommer?
Det krävs en grupp som kan prestera, så få den så bred som möjligt. Därför att pusha på Oskar Levicki och Sören och Riks och få dem tillbaka igen. När vi fick Moisander skadade tillägg nu, så må vi passa på att inte bli för tunna, så rätt och slett. Och det är viktigt. Och vi må tåla av det. Men det är en sån karaktertest också det. Och det att tåla många matcher. Och du övar dig på det, så tåler du faktiskt det också. För att det hoppas vi kan ta med oss det när vi kommer in i veckan, Göteborg, Djurgården, Häcken. Så är det så att Djurgården har samma program som oss, de spelar lika mycket. Så då är vi lika på det, och det är viktigt. Men det är helt rätt att vi har slagit lag som ligger lågt i tabellen, men det är nå de blir desperata då. Och vi, visst vi har Degerfors i en situation i sista matchen här där de behöver rätt poäng, så offrar det säkert livet för att få det poängen. Så det är inte lätt att spela mot omlagen heller. Det är inte lätt att komma till Helsingborg efter de har vunnit 3-1 i Göteborg och har nos på nos och kan bli bättre. Och så vill de fighta för poänget. Och derbyspel är alltid ovisst vilken väg det tar. Så jag är nästan glad för att vi möter i lagen där uppe. För då på en måte kan vi vara lite i någon underdag. Och vi har Djurgården hemma. Vi har Hammarby hemma. Och det är en stor fördel att spela för oss på stadion. Så det är den nästa kampen som kan bli svår på oss. För oss det är Häcken på Plast i Göteborg.
När vi nu är ändå inne på detta kära samtalsämne, så tänkte jag att vi kunde fortsätta lite. För i Norge, precis som i Sverige, så lider ju många elitlag och deras supportrar av att behöva spela eller bevittna fotboll på konstgräs. Du har ju ynnesten, vill jag påstå, att på de här 15 matcherna bara behöva leda MFF en enda gång på konstgräs. Så grattis.
Tack, jag jublar över det alltså.
Men vad kan du utveckla dina tankar om underlaget? Jag vet att du delar vår allmänna uppfattning.
Fotboll ska spelas på gräs på detta nivå. Det är väldigt bra med AstroTurf för breddidrott och barn att jobba på det och träna på det. Men i utveckling av spelare så tycker jag att det ska spelas på gräs. För internationellt så görs det. I Holland så har de beslutat att alla lag ska ha gräs eller kombi med kunstgräs och gräs. Det går an att sy i procentvis, och så du får en lösning som blir väldigt god, som är som gräs. Och jag tror du utvecklar en typ av spelare också på kunstgräs som på många måter i alla fall inte favoriserar försvarsspelare. För det är att det har lite med avstånd, pressavstånd, och det är att du, hvis du möter spelare som är rättvänt, det är svårt att komma till att tackla, det är lätt att passera motståndare. Och du spelar mycket mer på fot än att spela i rum. Så det är, vad ska jag säga, det är lite synd det att du får inte uppleva samma typ av fotboll som du gör på en gräsbana. Jag har egentligen aldrig haft någon glädje av att se på en kunstgräsmatch.
En sak som jag ofta tänker på är att det blir ju på konstgräs väldigt lite spel mitt på planen. Det är precis som att hela den delen av fotbollen lite grann försvinner. För att jag antar att det är för att bolltransporterna går så mycket snabbare. Det blir ju en annan. Det är fortfarande fotboll, men det är en annan sorts fotboll.
Ja, det är en annan sorts fotboll, och det är ju den. Underlaget gör att det blir ett väldigt snabbt spel då. Och du är nästan avhängig av att spela på fot, eller så rinner den ballen ut över en eller annan linje. Så det är, jag vet inte, den studsar annorledes, fottidssätt är annorledes, allt är annorledes. Det är inte normalt, för att säga det så.
Har du några konstgräsrelaterade frågor, Kent? Ska vi gå vidare?
Nej, men det är väl en del skandinaviska lag som har lyckats ändå hyfsat bra, som har spelat på Östersund, Bodø Glimt är väl också ett sånt exempel som lyckats ändå ganska bra i Europa. Men sen vet jag inte, har sett någon statistik på de spelarna som går ut i Europa sen, hur väl de lyckas. Jag vet inte hur det är. Bodø Glimt har väl ändå exporterat en del rätt bra spelare som lyckas hyfsat.
De har kommit tillbaks.
En del också, ja.
Patrik Berg och Lode, mittstoppare och mittbanespelare, har kommit tillbaka till Bodø. Så det var en fråga, det är ett spörsmål här, liksom om Björkan gick från Hertha Berlin till Feyenoord. Alltså han lyckades inte i Hertha Berlin. Så det är, jag vet inte, alltså, om det skyldes kunstgräs eller om det skyldes det att de kommer från ett kollektiv som är på många måter väldigt, alltså Borglimt har gjort en formidabel jobb i förhållande till lite med löpslinjer, alltså de spelar väldigt mycket på automatik, alltså i förhållande till positionellt, alltså du står där så är jag här, hvis han möter han går väldigt mycket, det är lite så på många måter faller på individer till att värdera ting, det är bestämt på innan då, att han löper så vet han det. Och det var sån Rosenborg som var på det allra bästa under Nils Arne Eggen. Mm. Och jag tror det att dessa spelarna kan ha svårt för att falla in när den blir överlatt till mycket mer till sig själv då, och måste ta individuella beslut då. Istället för att här är ett kollektiv som danskarna kallar det skabelonsfotboll då. Conte är ju lite sån, han vill ha lite sån skabelonsfotboll. Och det vill jag också ha, men inte helt sån helt och fullt då. Här måste han också någon gång överlåta spelaren att ta sina värderingar. Hvis du går tillbaka igen till Egil Olsen, han hade landslaget till Norge.
Drillo,
ja. Så kom ju Norge låg ju nummer 2 på världsrankingen då, i hans period. Och då, han var sån att han tränade nästan aldrig lagoffensivt. Han tränade bara igenvinning av boll, uppspel bakifrån, var långt, alltid långt. Duellen var tatt långt inne på motståndarens halvdel. Och så var det andra bollspel och igenvinning av boll. Det var det. That's it. Så han var ju...
Det är ju Bob Harton i MFF på 70-talet, ungefär så.
Ja, ja. Riktigt. Och det gav ju god resultat. Det gjorde det. Och det är igen liksom hvordan fotbollen ser ut. Det är liksom det som är det stora spörsmålet. Men jag tror, alltså spel i längd rättning, gjenvinning av boll, det är det viktiga moment i att laga ett gott fotbollag.
Men mitts av Drill och Eggen så får man repra fotboll.
Ja. Det är viktigt. Organisationen är viktig. Hvis vi tittar på kampen både i Belgien så spelar vi lågt med 4-5-1 och då hade och så skårade vi mål då på en enkel, alltså en studs då. Men vi visste att de var svaga på det. De var inte vant att hantera den typen av spel. Så kunde vi slå på en av våra starka luftspelare så startade Josef in bakom och vips så var han igenom. Det är enkel fotboll. Men vi ledde 1-0. Och så stod vi gott i organisationen och belgierna hade problem här i begynnelsen att finna ut av det, för de slog bollet över linjen och de var blev osäkra.
De var konfunderade, det kändes som att de visste inte riktigt vad som gällde eller kändes rätt oorganiserade.
Ja, det gjorde så. Ja. Och så roterade den våldsamt i laget sitt, medan vi bara stod i vårt zonspel. Då. Och det är svårt att bryta ner det. Och det flera lag lägger sig lågt ner. Alltså, vi mötte ju Atletico Madrid där, de låg ju nere med alla, det kontra på oss då. De låg nere med folk och det var svårt att spela sig igenom alltså. Men vi klarte det och kom till chanser och möjligheter. Och det är kanske den bästa kampen vi har spelat, så jag var i Malmö. Det var mot Atletico Madrid. Men de också försvart sig när de måtte göra det. Och de är duktiga på att försvara sig. Riktigt duktiga också.
Men där, just där, Atletico Madrid, där får coachen om att jobba stenhårt hela tiden. Ja. Det är väl det laget som nästan springer mest i Europa.
Absolut. Ja. Och du har sett träningen till Atletico Madrid. Alltså då, de tränar på tacklingar också och klareringar. Och de tränar på att vara helt prickfri i det defensiva spelet. För hvis du inte släpper mål så är det stor chans för att du kan vinna kampen. Släpper du mål så är det en mindre chans att vinna kampen. Så det är också, fotboll är enkelt men vanskligt att utföra.
Nu tänkte jag att vi skulle prata lite Europa League här också. Och den första frågan är egentligen något om, hade du tagit det här uppdraget utan Europaspelet?
Ja, det har jag gjort. Uppdraget blev tagit mest med hjärta. För att säga det så. För det är att det är så att den tiden som jag hade i Malmö var helt speciell för mig, både som fotbolltränare och människa. För att du kom till en stad som var väldigt orienterad runt ett lag, Malmö FF. Och så fick vi på många måter ett genomslag i Europa. Vi kom oss in i Champions League som var viktig för klubben. De 2 åren var väldigt viktig för klubben ekonomiskt. Och så fick vi på många måter utifrån det så fick vi också en stad som blev väldigt som samlad runt MFF. Och så jag huskar det var en morgon efter vi hade kvalificerat oss, det tror jag var första året. Jag fick inte sova, det var helt omöjligt. Jag vaknade tidigt på morgonen så gick jag runt i Västerhamn och var helt yr i hodet och säkert lite dålig hod också, för vi har varit på en restaurang på Lilla Torget kvällen för. Men jag fick lite sömn och så var jag ute och då ser jag folk kom cyklande till arbetet med kärf runt halsen med det blå och kvita kärf. Och det var en sån, det har jag aldrig sett för oss och någon plats är värsta. Hvor glade folk var och de vinkade med mig. Och det var liksom, det var på många mått som hela byn gläddes över resultatet i Malmö FF. Och det så nå som jag är ute och går på gatan så träffar jag folk, för positiva människor och det ger dig energi då, när folk kommer till det positivt och säger till lycka till och lycka till och gott och relevant igår och nu kan vi ta Hammarby och så vidare. Så det, den bryr sig väldigt om MFF och jag tror det är en sån, idrotten är ofta sån, en sån samlande effekt då, på en by som är liksom, folk spör mig av och till liksom, hvordan var det att bo i Malmö? Det är ju farligt att bo i Malmö. Nej, det är inte det, säger jag. Men byn är delt. Alltså, dessvärre så sker en del ting här som på många måter tar ner omdömet till Malmö. För Malmö är en fin by, en bra by och bra människor, som jag upplevt det.
Så du är en liten ambassadör för Malmö?
Ja, så absolut.
Ja.
Och det är jag faktiskt glad för då, för det att det, jag har tillbragt mycket av min tid, fotbolltid i Skåne då. Och det har gett mig liksom, jag har blivit väldigt sån glad i den landsdelen här då.
Om vi återvänder till det sportsliga här då, så har ni ju gjort två helt okej insatser mot Braga och Saint-Gilloise, men helt okej för svenska lag räcker ju liksom inte för poäng i Europa League. Så frågan är om det här som du pratar om, det som tre gånger har tagit MFF till Champions League och två gånger till slutspel i Europa League, finns det i den här gruppen?
Det är svårt att säga nog faktiskt. Alltså, för vi jagar egentligen, alltså, nu är det, jag följer att det primär uppgaven var det att sörja för att Malmö FF kommer ut i Europa nästa år faktiskt. Och det är så att vi tar lätt på de Europakampene, för det ger ju noe det att vinna kampen där då. Det ger ju väl lagen noe, och det är det vi må jakta hela tiden att bli bättre. Men det är bara vi må bli gode nok och tids nok. Det är ju det som är det stora spørsmålet. Och det är alltså, vi må nästan bruka den gamla flosken en kamp i taget nu. Alltså, för att det, Hammarby är liksom det som är primärmålet vårt nu. Och så får vi en ny utmaning med Union Berlin på hemmaplan. Och det kanske vi har lärt nog av de två första kamparna när vi möter ett topplag i Bundesliga. Och det är ju lite intressant i sig själv. Vi följer att vi var värt ett poäng mot belgarna. Vi borde ha hanterat det bättre. Vi må kanske lära av de enkla fejler vi gör. Vi gjorde enkla fejler mot Braga på dödboll. Vi blev två dödbollar. Och så får vi en liten lektion i vår små marginer är faktiskt sen när vi möter det belgiska laget.
Men Union Berlin är ju inte, vad ska jag säga, om man ska bara generalisera lite, de är inte typiskt Bundesliga-lag. De är byggt lite annorlunda. Men väl att de jobbar stenhårt över hela planen. Det känns som de försvarar liksom från center till ner till backlinjen. Liksom.
Ja, de försvarar. De är ett av de lagar i Tyskland som försvarar bäst. Ja. Alltså. Ja. Så de har sin styrka där. Alltså. Det är ingen tvil om. Men vi, sånt sett, så det är därför vi må jobba väldigt mycket med vårt offensiva spel så vi kan få det så skickligt som möjligt för vi möter dem.
För de har inte så mycket finess som en del andra tyska lag.
Nej, det har de inte. Nej. Det är riktigt. Det är ordentligt arbetarlag också. Mm. Det är ett kultlag, Union Berlin också.
Absolut.
För Gamla Öst. Och ja. det är klart att det bär hela klubben präg av också. Ja. Då. Och det är, men man ska ha respekt för lag som leder sin serie, sin jämliga serie, det må man ha
respekt. Som är en serie som är väldigt, väldigt bra, om man säger
den
så.
Den är bra, ja. Absolut.
De står ju trots allt på noll poäng i Europa League, precis som Malmö FF gör. Vad är viktigast i den här matchen? Att vinna eller att inte förlora?
Vi vill helst vinna, för det att vi ska till Berlin efterpå, veckan efterpå, och vi har två hemmakamper kvar, och vi ska ha någon chans, så måste vi vinna båda. Och det finns ingen annan väg ut av det också. Och så det blir en fight mot Union Berlin för att pröva att vinna den matchen där, det är inget tvivl om. Vi hade hoppat om att vi kunde få med sig ett poäng mot Belgien, för då har vi kunnat ha dem innanför räckvidd också. För här är ju det andra och tredje platsen som ger ju någonting. Så vi får blicka mot Hammarby först. Och så försöka att lägga Union lite undan förlöpig och titta mycket på Hammarby i blicken.
En sista fråga då egentligen. För jag ser att det börjar ringa i din telefon. Och jag gissar att det är folk i föreningen som vill att du ska göra något annat. Allsvenskan slutar den 6 november. Vad krävs för att du ska titta tillbaka på de här två månaderna då och känna dig nöjd med det du har gjort?
Jag vill vara väldigt nöjd visst vi klarar att slå något gruppspel, enten i Europa eller Conference League. Och ha minst en tredje plats, då är jag väl väldigt nöjd. Eller så följer det att uppdraget var att få nyttes. Och det är ingen god följelse att ta med sig. Det är ju så när du sätter en målsättning för ett lag så värderar du en träningsgrupp och en möjlighet utifrån det. När jag kom hit i Malmö förra gången i 2014 så kom ett lag som hade varit ihop under Rickard Norling och fick en väldigt bra grupp att jobba med. Och i tillägg så klarte vi att få hit Marcus Rosenberg. Och så fick vi in Anton Tinnerholm under sommaren. Och då hade vi en väldigt stark grupp som vi kände gott. Och då kunde vi sätta oss höga målsättningar. Och det var ju liksom hoppet var att vi kunde ta oss ut i Europa. Det var ju det som var det primära, för det ville ge ekonomi till klubben. Och år efterpå så visste det blev svårt, för då tappade vi 80 spelare. Visst, det blir svårt i ligan, men vi klarar likväl att ta oss ut i Europa igen. Och det enaste är det med tiden då. Alltså, du ska uppnå något på 2 månader. Nu har vi väl avancerat någon plats på tabellen i löpet av 2 matcher. Och vi kan hoppa att det fortsätter och avancera. För då får vi plötsligt någonting att försvara, och det blir lite antankegång.
Hur ska Daniel Andersson kunna övertala din fru så du kan vara tränare, MFF-tränare även 2023?
Det tror jag inte går. Alltså.
Finns det ingenting?
Jag tror att hon är väldigt, väldigt ängslig för att jag plötsligt ska säga att den här nu vill jag börja träna lag igen. Alltså. Men jag vet hur hårt det är, och hon har tagit sig av det allt på hjemmebane i många, många år där jag har varit ute och rest, och någon gång har hon varit med mig och andra gånger inte, men så jag tror nog att det hon önskar att det ska vara komma hem igen, ja. Jag tror det.
Så det finns ingenting som Daniel kan locka med?
Nej, egentligen inte.
Nej.
Egentligen inte.
Åge, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och pratade med oss.
Tack själv.
Tack till dig också, Kent.
Tusen tack själv.
Det här har varit avsnitt nummer 296 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll och resten av Europa då, numera. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Kent Leijon Jönsson och Åge Hareide, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Det är en jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla det och säga att det finns två sidor, två nätverk.
Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö?
På ena sidan ledaren för Satudar Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slarvigt kan kallas för Kroksbäcksgänget.
Hur hänger de skånska skolattackerna ihop?
De gjorde sådär som barn kan göra, att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer några droppar blod, och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodsbröder.
Och hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just nu?
Så försvinner ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen.
I vår nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. Du hittar den där du lyssnar på poddar.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ingo firar 10 år av låga priser. Och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.